Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag heter William Eriksson, med mig som vanligt Stefan Wahlberg. Ska väl för sakens skull säga att vi spelar in det här lite tidigare än vi brukar. Tidig onsdag morgon eller tidig förmiddag, 10:37 klockan när jag trycker på räck här. Så att om det händer någonting likt förra veckan så är det inte säkert att vi får med det. Hur är läget med dig, Stefan?
Jo, det är bra. Tidig onsdagsmorgon var ju tur att du reglerade, eftersom jag vet att du är early morning boy uppe i tuppen, så tycker väl du knappast att 10:37 är någonting som kan betecknas som morgon ens, utan det brukar väl vara så vi säger god middag till varandra.
Så ja, alltså. Jag har ju varit i alla fall på redaktionen i 3 timmar och 37 minuter, så att jag vet inte, ja, förmiddag kan jag väl kalla det någonstans. Du, när vi spelar in här så har under morgonen kommit 2, kan man säga, nyheter som har bäring på säkerhetspolisen. Den första är att det finns 2 män i Sverige som misstänks för något annorlunda brottet olovlig kårverksamhet, som säkerhetspolisen då har meddelat att man har fattat de misstänkarna i samband med tillslag som man gjorde tidigare i veckan. I en kommentar till Ekot så säger åklagaren att brottet handlar om att man bildar eller deltar i en sammanslutning som i sin karaktär i alla fall kan utvecklas till ett otillåtet maktmedel liknande militärgrupp eller polisstyrka. Det kom tidigt i morse. Precis innan vi tryckte på räck här på podden så meddelade säkerhetspolisen i ett pressmeddelande att Sverige är i fokus för allvarliga hot. Vad ska man säga om det här, Stefan?
Ja, det stämmer säkert bra. När det gäller hotbilden så har vi naturligtvis en turbulens som är direkt resultatet av det vi har sett de senaste veckorna, med allt från polarisering kring koranbränning och liknande. Och man ska inte i de här sammanhangen, tror jag, underskatta heller möjligheten att underblåsa den här typen av strömningar och kanske till och med attentatshetsande planering från främmande makt som tycker att det skulle vara bra att ställa till ett oreda i Sverige som det ser ut just nu. Så det ska man nog ta på allra största allvar.
Säkerhetspolisen är ju ganska duktiga på att förmedla bilden av att man alltid har full kontroll över situationen. Att trots den här påstådda då kanske något ökade hotbilden, så vill man inte förhöja liksom upp risken för ett terrorattentat till mer än vad vi redan ligger på idag. Det vill säga att det finns en förhöjd risk för liksom säkerhetshot mot Sverige och sådär. Tror du alltid att de har så bra kontroll och koll som de utger sig för att ha?
Nej, det tror jag inte. Jag, om man tittar på det mer historiskt och juridiskt, så kan man säga att säkerhetspolisen varje år ser till att enligt egen uppgift i varje fall avstyra långt framskridna planer till attentat i olika sammanhang, och detta gör man då utifrån en preventiv, ska säga, säkerhetsbild, och där använder man juridik som har med ibland den här lagen som heter lagen om särskild utlänningskontroll, och man använder även den delen av de preventiva tvångsmedels, hemliga avlyssningar och liknande som kan användas inom ramen för det här. Och det är i det sammanhanget också värt att påpeka att det är väldigt, väldigt svårt att hålla koll på alla ensamagerande och alla löst sammansatta nätverk och grupperingar och sådär. De värsta har man säkert en hyfsat bra kontroll på, men i övrigt så tror jag att det är långt ifrån så säkert som man ibland kan få intrycket av. Jag vill inte påstå att Säpo brukar heller påstå att de verkligen har kontroll över allt. Tvärtom, man brukar säga ungefär vad jag just nu sa, att det går inte att i ett allt mer fragmenterat läge hålla koll på varenda ensam agerande eller varenda löst nätverk och så vidare. Och det där är ett problem för säkerhetspolisen, det är helt klart så.
Ja, men jag kan bara säga att jag tycker att de ibland har en lite annan typ av terminologi när de kommunicerar jämfört med exempelvis regeringen, där Försvarsmakten eller andra myndigheter som pratar om den här typen av händelser. Säkerhetspolisen är ofta oerhört stringenta i sin kommunikation. Jag tycker ofta de, så att säga, förmedlar den här bilden av att man har full kontroll på läget, medan militären och Försvarsmakten under den senaste tiden och under tiden för Rysslands anfallskrig mot Ukraina har varit på ett annat sätt i sin kommunikation, där man hela tiden har sagt att vi känner att vi har full kontroll över det här, men det finns många omständigheter som vi inte kan kontrollera. Det är Ryssland, det är osäkert, man vet inte vad de ska göra. Man lägger över ganska mycket ansvar på liksom enskilda medborgare, civilförsvar och så vidare. Kan du inte hålla med mig om att det är lite annan typ av kommunikation som kommer från Säpo?
Ja, vilket säkert också har en koppling till de något skilda, eller väldigt skilda ska vi väl säga, funktioner som Försvarsmakten å ena sidan och Säkerhetspolisen å andra sidan har i Sverige, där Säpo är ändå en inrikes säkerhetsorganisation, medan Försvarsmakten skyddar Sveriges gränser utåt. Och det ska man också lägga till, det finns ett betydligt större allmänintresse av vad som sker inom Säkerhetspolisen, med hänvisning till att de faktiskt har långtgående möjligheter till då bland annat hemliga tvångsmedel, och de är en polismyndighet med allt vad som följer utav det och lite därtill. Det har inte Försvarsmakten. De har ett mandat att försvara Sverige i händelse av ett väpnat angrepp och även bedriva underrättelseverksamhet, men den militära underrättelsetjänsten har ju ingen extraordinär eller utmärkande lagstiftning som de kan använda för att, så att säga, som vapen eller verktyg utföra sin uppgift. Men det har faktiskt Säkerhetspolisen, och jag tror att det ligger i sakens natur att Säpo är, jag ska inte säga mer öppna, för det är de sannoliken inte alltid, men de är mer pratbara och de ligger också närmare den öppna polisen, och jag tror att det finns ett större äkta allmänintresse av vad som sker inom Säpo än vad som sker inom Försvarsmakten och den militära underrättelsetjänsten.
Ja, jag tycker bara att det var värt att nämna, för jag, liksom, som sagt, vi lever i en väldigt orolig tid, och jag menar, det är inte Säpo bara som har konstaterat att Sverige har blivit liksom är utsatt för olika typer av liksom attacker på nätet, cyberattacker, och det handlar om misstroende som sprids i olika sociala kanaler och annat, och då ändå komma ut med den här typen av kommunikation där man får förstå det som att ja, absolut, det finns risker här, men vi ser ingen anledning att, så att säga, öka den här hotgraderingen på något sätt.
Nej, och frågan är då till exempel den här andra nyheten som kom idag som du nämnde inledningsvis, den om att två personer misstänks för olovlig kårverksamhet. Jag tror inte att det har någon koppling till ett eventuellt förestående eller en ökad hotbild emot Sverige i den mening som den andra nyheten som vi just diskuterade innehåller, utan jag tror att det här möjligtvis då indirekt finns en koppling genom att det kan finnas, man kan kanske se det som ett tecken på en motsättning, för jag tror att den här olovliga kårverksamheten hade rubricerats straffrättsligt på ett helt annorlunda sätt om det vore till exempel en stämpling eller förberedelse till ett terrorattentat eller så. Det här tror jag är någonting som ligger i linje med den här ökade polariseringen vi ser. Det är för övrigt en brottsrubricering som är exceptionellt ovanlig. Så vitt jag känner till har ingen någonsin dömts för brottet i Sverige. Det infördes, om jag inte är felunderrättad, i samband med andra världskriget för att kunna motverka interna missilrörelser och milisrörelser, förlåt mig heter det, inte missilrörelser. Och den här typen av uniformerad, framförallt beväpnad gruppering som inte då ingår i de reguljära polis- eller militära styrkorna, eller då som det faktiskt uttryckligen också står i lagen, att det då inte med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, utan är något som är så att säga autonomt. Men jag vet inte, jag tror inte att det här kommer sluta med någon lagföring heller, för det vore i så fall första gången i Sverige så vitt jag känner till.
Alltså det som säger emot det du säger här nu med att det troligtvis inte har något samband, det är ju att de här misstankarna så att säga uppstod i samband med att man gjorde ett tillslag. Det låter ju inte på Säkerhetspolisen som att det här var de misstankarna som ledde till att man gjorde det här tillslaget. Så att det kan ju faktiskt vara så att man hade span på personer eller andra organisationer som möjligtvis skulle kunna vara utförare av en terrorattack och att de här misstankarna uppstod då. Så det kan ju faktiskt finnas ett samband trots
det här allt. Det vi gör just nu är det som man i vanliga sammanhang kallar för spekulationer. Vi har inte mer information än vad som har släppts till media. Men det är intressant att den här rubriceringen används där, för att den har av tradition tidigare använts och fått kritik för att den har använts för att kunna använda till exempel hemliga och öppna för den delen tvångsmedel också, och få upp misstankegraden för ett brott som kan leda till 2 års fängelse på en nivå som sen då har resulterat i att man inte har väckt åtal. Så att, och nu kanske man har lite andra metoder för att kunna, och andra brottsrubriceringar som går att använda i de här sammanhangen. Jag vet inte, men jag tycker att frågan är intressant.
Okej, låt oss släppa med en suck Säpo och gå vidare på något annat som är ständigt pågående, och det handlar om straffskärpningar. Nyligen så lanserade ju regeringen en proposition som går under namnet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. Man lanserar en rad straffskärpningar. Det handlar bland annat om skärpta straff för grova olaga tvång, en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella. Man vill göra det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Och man vill det som kanske då har fått mest uppmärksamhet, nämligen skärpa straffet för narkotikabrott som tar sikte på försäljning och beställning av narkotika för eget bruk, ska kriminaliseras så som försöksbrott. Och det här är ju någonting som har fått fart på sociala medier, inte minst när narkotikadebatten har varit het den senaste tiden, så är det här någonting som möter kritik från de som är lite mer positivt inställda till vissa legaliseringar av vissa narkotikaklassade preparat, exempelvis cannabis och så vidare. Är det här rätt väg att gå, Stefan, för att komma till bukt med de kriminella gängen, att man ska straffa den som beställer 2 gram cannabis?
Sannolikt inte, va? Alltså därför att alltså det här är en fråga som i den liberaliseringsdebatt som vi befinner oss mitt i och som världen befinner sig mitt i när det gäller då till exempel cannabis, så är det naturligtvis så att kriminalisera, det kan man säga på objektiva grunder utan att förespråka varken bu eller bä, att kriminaliseringen av narkotika i sig är en del av problemet. Det är ju ett klassiskt liberaliseringsargument. Det vill säga, hade det inte varit kriminellt så hade det gått att köpa 1 gram cannabis för 10 kronor på en tobaksbutik, och då hade det inte varit förknippat med så stora risker att hantera det. Och då hade kostnaden naturligtvis inte hamnat, eller pengarna hade inte hamnat i de här fickorna, och då hade det inte kunnat bli något krig om vem som ska ha de här marknaderna heller. Men generellt sett, att skärpa upp straffen för det mesta som man verkar vara ute efter i de här sammanhangen, får ju någon allmänt inskärpande effekt av att nu ser staten allvarligt på kriminalitet i största allmänhet och den här typen av kriminalitet i synnerhet, och tillsammans med det andra så kan det säkert öka incitamentet att åtminstone undvika att bli lagförd, och då kanske det kan vara i någon mening en avhållande effekt i det. Jag kan inte svara på det. Alltså jag vill säga, du kan säkert det bättre som har kriminologisk grund på ett annat sätt.
Nej, men en fråga man kan ställa sig, och jag vill verkligen säga det, jag är absolut inte liksom anspråk på att vara någon expert när det kommer till narkotikafrågor. Det finns så många andra som har skrivit böcker och annat som är för eller emot legalisering och sådär. Men en fråga att ställa sig är väl att kriminaliteten tycks ju öka kraftigt. Gängkriminaliteten tycks ju växa sig starkare hela tiden. Straffskärpningar och kriminalisering av narkotikabruk generellt, det är ju någonting som vi har sett, liksom, det har vi haft länge. Det tycks ju inte ha bitit på de kriminella gängen. Då måste ju frågan ändå bli, straffskärpningar, är det som kommer lösa problemet? Tittar man i retrospekt så är väl svaret ganska givet, nej. Och då är frågan, vem är liksom rätt person att bestämma att en straffskärpning är det som kommer lösa problemet? Ja, det är ju regeringen som har det mandatet här, men jag är inte så säker på att det kommer liksom bita på gängkulturen och de gängkriminella.
Nej, det kan man ju tycka, och då tror jag en del av de här andra förslagen rent operativt har en högre verkningsgrad. Sen finns det lagtekniska problem i det här, tror jag, som är svåra att komma över när man ska försöka hitta någon form i praktiken av definitioner kring de här kriminella nätverken. Och jag tycker väl att personligen att den mest vettiga av de här bestämmelserna och principerna handlar om att införa straff för de som involverar yngre personer i kriminalitet och så vidare.
Ja, men det där är ju, det är jättebra att du för in diskussioner för det här, för det här håller jag inte med i alls. Jag förstår inte riktigt hur man ska, så att säga, kunna lagföra någon och säga att det var Stefan som bestämde att William skulle involvera sig i den här brottsligheten.
Nej, det är ju en bevisfråga ytterst naturligtvis.
Ja, men hur ska man bevisa det då? Om du inte skriver uttryckligen i ett chattmeddelande eller i ett brev eller på ett vykort eller ett sms att så är fallet, hur ska man bevisa det? Det kommer ju bli en tandlös lagstiftning.
Ja, om du inte har bevisning för det, och det är ju som vanligt att beviskraven ska ställas lika högt som i alla andra straffrättsliga sammanhang, men du kan ju tänka dig, som du själv säger, att man har det i en chatt eller man har det på en hemlig avlyssning eller vad det nu må vara, eller att som i alla andra sammanhang faktiskt vittnesmål har ett visst bevisvärde fortfarande i Sverige, det vill säga att folk berättar att men det här var Kalkula som involverade i den här unga personen.
Jo, men jag menar, nu pågår ju ständigt diskussioner om tystnadskultur bland vittnen och inte minst bland de som är medlemmar, om vi får kalla det så, i kriminella gäng. Att man som 14-åring skulle hänga ut en gängledare med stort våldskapital och både pengar och tillgång till vapen och annat, det finns ju inte på kartan.
Nej, du kan ha en poäng i det, att det blir en men jag, än en gång, det är en bevissvårighet snarare och i praktisk tillämpning snarare än jag har ingen invändning principiellt emot själva bestämmelsen som sådan, vilket jag ibland har när det gäller de här nya lagbestämmelserna, att det är principiella invändningar som kommer, men det kan vara väldigt svårt att tillämpa den, och då kommer den vanliga rättssociologiska frågeställningen fram. Ska man då införa en lag som kommer att vara väldigt svår att tillämpa i praktiken? Och det där, än en gång, det är sånt som du blir bättre på än vad jag är.
Ja, men man kan ju ha goda intentioner med allt möjligt, och det finns säkert en god intention bakom det här förslaget också, men tittar vi exempelvis på det som den tidigare regeringen har drivit igenom och som den nuvarande regeringen med Sverigedemokraterna hack i häl då vill driva igenom, så handlar det ju om att, så att säga, slopa straffrabatter för personer i vissa åldrar, då ofta under 18 år eller under 21. Och där har vi ju sett nu i Stockholm under den här våldsvågen, så fortfarande har Stockholm i någon form av grepp, att många av de som misstänks för brotten är väldigt unga. Och då kan man ju ställa sig frågan, har de här slopade, så att säga, straffrabatterna bara lett till att man rekryterar personer som är ännu yngre än tidigare för att utföra de grövsta brotten, för att de personerna inte ska dömas? Och då kryper ju kriminaliteten ner i åldrarna. Kommer man lösa det problemet med att den som rekryterar in dem ska kunna dömas för brott? Det tror jag inte.
Nej, det här är ju som, ja, men det ordet vi använde inledningsvis, det här är ju spekulationer. Det här är ju inte någon som har svaret på, utan det här är en politisk inriktning där man drar åt tumskruvarna egentligen från alla håll, va? Och jag tror att det är den känslan som man ifrån regeringens sida och ytterst riksdagen, som kommer ta beslut kring de här frågorna, vill inskärpa. Att man så att säga, vi drar åt tumskruvarna, man vill visa det till allmänheten, det vill säga den svenska väljarkåren politiskt, och man vill visa det mot de här då så kallat gängkriminella i alla olika hierarkiska steg och åldrar och sådär, att tror inte att ni kan hålla på, för nu skärper vi på de flesta planen. Och om det har en verkan eller inte, det är närmast en, och det borde det inte vara, men det är närmast en akademisk fråga Sen får vi se om det operativt kan leda till någon form av effekter i slutändan. Det finns saker för forskarna att sätta tänderna i här efter några år.
Tittar man på remissinstanserna som har liksom, svarat eller yttrat sig när det gäller det här lagförslaget, så kan man se att Åklagarmyndigheten till exempel säger att det tidigare har varit svårt att få genomslag i fråga både om straffansvar och straffvärde när äldre gärningspersoner på ett hänsynslöst sätt utnyttjat yngre för att begå brott, och instämmer i bedömningen att det finns ett behov av ett utvidgat straffansvar på området. Det är ett sånt här remissvar som regeringen naturligtvis lyfter fram i sin proposition, för det är någonting som stödjer deras tes, så det är inte så konstigt. Polisen tycker också att det är en viktig markering från samhällets sida. Det kan jag dock hålla med om, för det är klart att man måste markera, och vissa gånger kanske markeringen är viktigare än utfallet. Så att jag ska inte så. Malmö kommun och Sala kommun, intressanta remissinstanser, framhåller vikten av att komma åt sådana hierarkiska strukturer där unga utnyttjas, och Stockholms kommun bedömer att en skärpt straffrättslig regering bör ge extra skjuts i arbetet med att försöka förhindra nyrekrytering av ungdomar i kriminalitet, medan Lunds universitet då ifrågasätter nyttan av kriminaliseringen avseende unga och anser att åtgärder riktade mot andra riskhöjande faktorer såsom svårigheter i skolan, utanförskap, segregation, närheten till synlig kriminalitet och kriminella förebilder skulle få större verkan. Så Lunds universitet är väl lite mer på min sida här, medan kommunerna, polisen och åklagarmyndigheten är på regeringens sida. Och jag kan väl hålla med om, som sagt, återigen, det är väl bra att lyfta fram att en markering är inte så dumt ibland, men jag vill nog ändå sälla mig här till Lunds universitet.
Ja, det förstår jag, därför att du har själv din bakgrund universitets- och utbildningsmässigt akademiskt
vid Absolut, Lunds universitet. Absolut, men jag har liksom inga övriga kopplingar till Lunds universitet.
Nej, men nej, det kan ju finnas en inte en koppling mellan att du just har läst din utbildning där och Lunds universitet, utan att Lunds universitet har den här hållningen utifrån sitt kanske mer, något mer, inte vet jag, rätt sociologiska perspektiv, och även om det är juridikum som har svarat på frågan, så jag vet inte, det är intressant att det just är Lunds universitet. Samtidigt så tycker jag, om man går tillbaka till kärnfrågan här, så den juridiska lagstiftningsfrågan och möjligheten att tillämpa det, att egentligen är det här någon form av anstiftans bestämmelse, fast det då tar sikte på ett rekvisit som utgörs av en viss ålder. Och det är svårt att påvisa anstiftan också i många sammanhang, men bestämmelsen finns ju där. Du ska så att säga fått någon som utför brott som är ung i det här sammanhanget. När det gäller vanliga anstiftansbestämmelsen ska du ha fått någon annan att utföra brott, va? Och jag vet inte, det kanske inte är ändamålsenligt. Det kanske är förknippat med svårigheter. Men än en gång, jag ser inga principiella invändningar mot det, mer än då möjligtvis att den skulle vara svår att tillämpa.
Men jag tänker också, det beror lite på vilket perspektiv man tar här. För jag menar, tar man barnperspektivet, att det är fruktansvärt att unga människor rekryteras in i kriminalitet, så hade man bara sett ur det perspektivet så kommer den här lagstiftningen troligtvis inte lösa någonting. För nu kan jag faktiskt inte på rak arm vilka straff vi pratar om här. Men om det handlar om att anstifta ett mord till exempel med hjälp av en väldigt ung person, så kommer ju inte den här olovliga rekryteringen av en minderårig att göra att liksom straffet helt plötsligt väger över till någonting som är helt otänkbart för en person som är beredd att anstifta ett brott. Nej. Och då måste man ju ställa sig frågan, vad är det bästa sättet för att förhindra att barn dras in i grov kriminalitet? Ja, det är väl troligtvis, och det tror jag många är överens om att man satsar på civilsamhället, det vill säga skolor, fritidsverksamheter, fritidsgårdar, allt möjligt för att så att säga stärka unga människors möjligheter att hitta andra givande aktiviteter än att hamna i grov kriminalitet. Tar man dock det strikt liksom, kriminella gängperspektivet, så kan det väl finnas vissa skäl till att tänka sig en sån här lagstiftning för att, så att säga, förhindra att fler unga människor ska begå brott. Men jag tycker det finns en skillnad här beroende på vilket perspektiv man intar när man tittar på lagstiftningen också.
Ja, alltså det ena behöver ju inte utesluta det andra. Man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Att
som Tobias Billström brukar säga.
Ja, man kan ju tänka sig både långsiktiga strategiska insatser i mer social karaktär för att blocka upp och hindra unga från att bli kriminella, samtidigt som man här och nu på ett mer kortsiktigt plan kan tänka sig en lagstiftning som gör att man kan ingripa. Dessutom så är det intressant därför att, som jag själv sa, så är det fråga om någon form av anstiftansbrott trots allt. Det är kusin med anstiftansbrottet, och anstiftar ett mord så kan du faktiskt bara utifrån den så kallade osjälvständiga brottsformen dömas till livstidsfängelse redan på den grunden. Så att det är klart att man skulle kunna komma åt de här då äldre, högre upp i gängkriminalitetens hierarki med den typen av lagstiftning, men det kan finnas en markering i det här. Det som jag däremot tror är ett större problem, eller möjligtvis kommer att bli en större debatt kring de här frågorna, det är när vi nu ser unga personer som häktas och lagförs, väldigt unga personer för väldigt, väldigt grova brott, till exempel mord, så kommer ofelbart, tror jag, debatten inom ganska snar framtid att handla om inte bara att man tar bort de här delarna som rör ungdoms, den så kallade ungdomsrabatten och så, utan också att man till slut kommer att diskutera straffbarhetsåldern lägre än 15 år. Därför att om den här typen av ganska allvarlig eller ganska väldigt allvarlig brottslighet som får en viss samhällspåverkan uppenbarligen, och en stor politisk fråga med all rätt, involverar barn och vi inte har något annat sätt att komma till rätta med problemet på, då tror jag att röster kommer att höjas för att vi måste inte bara komma åt dem som anstiftar barnen, vilket vi här och nu pratar om, utan också komma åt de här barnen, därför att vi kan liksom inte tolerera att barn är ute och mejar med automatvapen i samhället. Och vet, av de här tillfällena så stoppade ju Stockholmspolisen efter någon biljakt en bil, och de var ju inte ens straffmyndiga, de två killarna, om man hade då automatvapen i bilen. De var väl 13 och 14 år tror jag, de här två som var ute och körde i bil med automatvapen. Jag vet inte vad du gjorde när du var 13 och 14 år.
Nej, jag hade inga automatvapen.
Körde du bil?
Nej. Men jag menar, med tiderna förändras, så jag tycker två saker är viktiga att lyfta upp här. Medan du pratade så att jag faktiskt scrollade lite i den här propositionen, och där får man ändå intrycket av, tycker jag, att man tar barnperspektivet. Man skriver här att tidigt involveras i kriminalitet kan medföra en rad ogynnsamma följder för inträdet i studier och arbetsliv, men också äventyr av liv, hälsa och trygghet och så vidare. Så där tar man ju ändå barnperspektivet, och mot bakgrund av det så vet jag inte, då det stärker på något sätt min tes att det här inte är riktigt rätt väg att gå. När det kommer till fråga nummer två, eller liksom uppslag nummer två där, om den eventuellt sänkt straffmyndighetsålder, så kan man väl säga att redan nu så är ju det en diskussionsfråga, och regeringen har ju lagt på bordet nu även förslag om att man ska föra bevistalan i fler fall, det vill säga liksom hålla någon slags rättegång när barn misstänks för brott trots att man är yngre än straffmyndighetsåldern, och liksom den typen av förslag spär ju enligt min mening bara på debatten om att man kanske kommer att så småningom tvingas sänka straffmyndighetsåldern till lägre ålder än vad vi har idag.
Ja, det var i princip, du sa det bättre än jag gjorde. Så jag menar, det kan vi väl enas om.
Oj, tack. Det kan vi verkligen enas om.
Jag vill understryka att vi sitter inte här och förespråkar någonting. Vi sitter här och bara försöker förutse vad som kan komma att lyftas politiskt, och politik är som bekant ett utflöde av folkets vilja. Det är ju demokratins grunder. Och om folkets vilja till slut är att det här måste mötas med hårdhandskar från statsmakternas sida, så kommer vi att se att statsmakterna kommer att rätta in sig i det här. Och så kommer det bli en diskussion om hur unga barn kan egentligen lagföras och vad är rimligt och vem bär ansvar för vad och så vidare. Och det här är, och det ska då ställas emot en situation där det ytterst handlar om att människor blir dödade, och jag tror ju själv att den här diskussionen kommer att eskalera och pika den dag som det blir mer, jag ska säga, där fullständigt utomstående faller offer för den här typen av kriminalitet. Vi har redan sett enstaka exempel på det tyvärr, men den dagen så kommer de här kraven på hårdare tag att eskalera till en nivå som vi inte har sett idag. Politikerna kommer nog vara väldigt villiga att möta det där. Och då vill det se till att man håller huvudet kallt och inte gör lagstiftningsåtgärder, vidtar lagstiftningsåtgärder som så att säga inte bara blir helt verkningslösa utan som får kontraproduktiv effekt.
Ja, men så är det. Och som avslutning tycker jag man kan säga att jag vet inte om det är att man blir äldre, men jag tycker hela tiden att man ställs inför situationer där man kanske blir tvingad att, så att säga, ompröva det man har tyckt eller tidigare åsikter. Och det här med straffmyndighetsålder är väl någonting som inte har diskuterats särskilt flitigt de senaste 30 åren innan vi fick de här problemen som vi har idag med gängkriminalitet och väldigt unga människor som begår brott. Så att det är klart att det är väl också en sån här sak som man måste ompröva, precis som det handlar om hemliga tvångsmedel eller skärpta straff eller vad som helst. Det man inte har trott på tidigare kanske idag blir en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med de problemen som idag existerar och tidigare inte existerade. Men det får väl lämnas till diskussioner i framtiden. Låt oss gå vidare, Stefan. För nu ska vi prata om något helt annat. Lite av en klackspark kan man väl säga, men inte så mycket klackspark för den personen som har dömts för det här brottet. För det är ett väldigt tråkigt brott att ha, så att säga, sitt belastningsregister. Och det handlar om en man som jobbar som trubadur och som efter en spelning där han kanske hade tagit sig ett eller ett antal stänkare, det hade han ju, för att det ser man ju i hans utandningsprov att han var ganska kraftigt påverkad av alkohol, så behövde han packa in instrumenten i sin bil som stod parkerad på en närliggande parkering till den krog där han hade uppträtt under kvällen. Det var lite trångt så han var tvungen att flytta bilen enligt egen uppgift typ en halv meter eller ett antal centimeter för att, så att säga, kunna öppna bakluckan och lasta in sina instrument. I samband med det här så dyker en polispatrull upp. Man gör utandningsprov och så vidare, konstaterar att han är kraftigt berusad. Han kom senare att åtalas för grovt rattfylleri, friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten för rattfylleri av normalgraden. Och den frågan som många brevskrivare och mejlskrivare har ställt sig när de har mejlat mig om den här artikeln, det är det verkligen rimligt att man ska dömas för rattfylleri för att man lät bilen rulla utan att typ ha motorn igång i 30 cm, Stefan?
Alltså det har ju prövats tidigare de här frågorna, och där har man ju sagt att det är en icke obetydlig eller att även en obetydlig förflyttning av fordonet ska vara tillräckligt för att kunna dömas. Så är fordonet då i trafik? Ja, det kan man diskutera. Jag tror att många av de här frågorna som rör just trafiksäkerhet lämnar ett tolkningsutrymme som många kanske inte tänker på, nämligen uppmärksamhet, trafiksäkerhet under förhållanden som då lagen syftar till att förhindra. I det här sammanhanget så är det så här, nu råkade bilen rulla någon halv meter. Han hade väl
Råkade, vet jag inte. Han ville ju att den skulle rulla
han
fram.
Att
den,
men motorn var inte påslagen.
Det är väl någonting som man har tvistat lite om, ja, beroende på vad polisen har sagt och vad han själv har sagt. Men ska man tro honom och liksom lite förstå domstolen, så är det väl så att han har typ satt igång bilen utan att få slå på tändningen. Det var lite halt, det var lite nedförsbacke, bilen rullar. Han hävdar att motorn inte var igång, polisen hävdar att den kanske borde ha varit igång. Mm.
Och då kan man tänka sig möjligtvis att lagstiftaren har tagit sikte på en situation där en väldigt berusad människa sätter sig i bilen och i nedförsbacke inte sätter igång motorn, om vi tar det som utgångspunkt som han själv hävdar. Men att man då ändå inte har kontroll över de här 1,5 tonnen som man sätter medvetet och uppsåtligen i rullning. Jag är inte jätteupprörd över den här domen faktiskt. Jag tycker väl snarare att det är ganska rimligt. Jag känner till flera sådana här fall, men jag minns ett fall specifikt. Det var en man som hade backat en mycket kort sträcka när han kom hem från krogen. Och det rörde sig också om en mycket kort sträcka, och hans förklaring var att han och en kompis hade haft en diskussion om huruvida hastighetsmätarens trippmätare, ska jag säga, gick baklänges som man backade en bil. Det spelar ju ingen roll för bedömningen rent juridiskt, men det var i alla fall hans förklaring till att han hade gjort detta, och han fälldes också. Det här är nog 30 år sedan, ska jag säga, men jag minns specifikt det här fallet av olika skäl jag läste den här domen.
Men ska man lite för att balansera den här diskussionen lite och ta så att säga lagstiftarens perspektiv och dessutom använda ett av dina favorituttryck, nämligen det sluttande planet, så måste man väl ändå säga att skulle man så att säga låta personer komma undan med det här, så blir det ju ett sluttande plan. För då är ju frågan, var ska man dra gränsen? Alltså huvudregeln här eller tanken är ju att har du druckit sprit i en mängd som du inte får, då får du inte sätta dig i bilen, punkt slut. Det spelar ingen roll hur kort sträcka du kör, det spelar inte så stor roll liksom vart du kör någonstans. Det är ett. Och nummer två, så är det viktigt att understryka att han åtalades ju faktiskt för grovt rattfylleri mot bakgrund av den, alltså de testerna som man gjorde på honom. Han döms ju för rattfylleri av normalgraden mot bakgrunden av att det här har skett på en parkering där det inte har funnits någon annan liksom trafik. Hade han varit ute och kört med samma mängd alkohol i blodet, så hade han ju dömt för grovt rattfylleri. Så att han får ju ändå straffrabatt här, så att säga.
Ja, men det här är ju så kallad vardagsjuridik som kan drabba en var. Och jag, för att avslöja mitt eget kriminella förflutna som då går tillbaka i...
Vilken del av belastningsregistret är det du öppnar upp för här?
Jag öppnar upp det enda del av belastningsregistret där jag ingår eller har ingått. För det är väl borttaget.
Det andra är preskriberat, eller?
Nej, det är borttaget. Allting är borttaget, jag vill säga. Det som där jag har befunnits i...
Det blir krångligt för dig.
Men nu blir... Där jag har befunnit mig rör trafikförseelser, och i det här fallet så är det någonting som går tillbaka till, tror jag, 90-talet, där jag då i en liknande situation som den här, utan att på något sätt vara berusad vill jag verkligen understryka, körde ut ifrån en parkeringsficka i Vasastan, och samtidigt som jag körde ut ifrån parkeringsfickan så satte jag på mig säkerhetsbältet, och det råkade då vara så att jag inte hade observerat en målade polisbil som låg på andra sidan gatan, men de hade sett precis att jag hade startat och påbörjat färden innan jag hade satt på mig säkerhetsbältet. Och när de stoppade mig, de gjorde en U-sväng och drog på blåljusen, då hade jag alltså kört 2 meter och hade bältet på mig, för jag så att säga gjorde det i farten i samband med att jag drog iväg. Och det, jag kan väl idag tycka att jag godtog ett ordningsföreläggande då, och jag kände på plats.
Det var lite olikt dig.
Ja, det var olikt mig, och det kanske jag inte borde slagits i rätten för det där. Men samtidigt tyckte jag nog i efterhand, med facit i hand, att det var rätt att bötfälla mig.
Men vi återkommer dit igen. Alltså, frågan är ju, är det så man ska tolka lagstiftningen, att har man druckit så pass mycket alkohol att man har så att säga 0,2 promille i blodet eller utandningsluften eller vad det nu är som är 0,2, alltså gränsen för rattfylleri av normalgraden, då får man inte sätta sig i bilen, punkt slut. Är det så man ska förstå lagstiftningen?
Nej, sätta sig i bilen får man absolut göra. Men,
ja,
man får
men inte dra igång motorn och föra fordonet framåt.
Inte rulla liksom. Fordonet. Alltså, gränsen kan ju inte vara att man inte får dra igång motorn. För då kan man tänka sig att man skulle kunna rulla ner för en bergsväg i flera mil. Bara på neutralläget, naturligtvis.
Ja,
för att hårdra det här.
Absolut, men det här är ju precis som du sa, det är liksom vardagsjuridik när det är som bäst, och jag tycker man, liksom, man kan skratta lite åt det här och tycka att det är kul med trubadurer och för att det är inte så vanligt yrke och sådär, men det är ju som jag sa tidigare, det är inte särskilt roligt att vara lagförd för varken rattfylleri eller grovt rattfylleri. Nej. Det är ju någonting som vi generellt sett samhället ser väldigt allvarligt på. Ja. Och därför är det ju här en viktig dom, inte bara för liksom att visa på vad gränserna för rattfylleribrottet går, utan även för den här enskilda personen.
Det blir det naturligtvis, och jag tror att liknande fall faktiskt är prövade av Högsta domstolen tidigare. Jag skulle låta det vara osagt om det är flera eller ett fall, men jag tror just att den här domen som jag har i åtanke om att även en obetydlig förflyttning, jag anser att man använder det i trafik. Jag nämnde tidigare att det här kanske då i de här mer vardagsjuridiska sammanhangen kan vara på sin plats, därför att jag, när det gäller till exempel användning av mobiltelefon, så finns det ju några domar som kanske är lite spretiga i sin praxis då. Men själv är jag ju sån att om jag ska använda mobiltelefonen när jag kör, då lämnar jag så att säga körbanan och kör av vägen så att jag inte är i trafik. Det har diskuterats, kan man till exempel vid ett rödljus passa på att läsa ett sms? Kan man vid rödljus göra sånt som man inte får göra under körning? Och jag tror inte just den frågan är prövad, men jag skulle spontant avråda ifrån det, därför att du kan ju nog i de sammanhangen förväntas ha samma uppmärksamhetskrav på dig som om bilen är i rörelse i vart fall. Och därför så tror jag att det här är ett sånt här fall som ligger i linje med detta. Att det man lägger nivån väldigt, väldigt lågt för att du ska upprätthålla trafiksäkerheten.
Samtidigt är det också ett exempel på hur diametralt olika en tingsrätt och en hovrätt kan se på ett och samma fall. Nu var det visserligen en skiljaktig ledamot i tingsrätten som ville fälla honom enligt åtalet, men han blev ju trots allt friad, och så går hovrätten in här och dömer honom. Så att, uppenbarligen är det inte ett så enkelt case som man kan tro på förhand, om man ska tro dig här och din redogörelse för liksom hur rattfyllerilagstiftningen ser ut.
Nej, det är ju svåra frågor. Och jag vet inte hur mycket man väger in då själva riskmomentet i det här och kontra den principiella frågan kring att gränsen ska anses ligga lågt. Sen kan man diskutera, med det kanske vi inte ska göra här.
Nej,
precis. En hel del andra tillämpningar av andra lagar kanske inte görs så här strikt, och det kan man diskutera. Inte minst till exempel tjänstefelsparagrafen, som vi inte ska här och nu diskutera.
Nej, den släpper vi. Vi börjar bli klara för idag. Stefan, har du något kul på gång den närmaste tiden, eller?
Nej, det vill jag inte påstå.
Nej.
Jag
som kungen.
Ja, jag har inga. Jag tycker vardagen går på här, och det blir ljusare. Det tycker jag är det som är trevligt, och man väntar liksom på att det här eländet ska ta slut.
Ja, så är det verkligen, men det blir ljusare för var dag som går. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Jag kan passa på att tipsa om att vi nu har, så att säga, rebrandat och relanserat vårt Instagram-konto. Dagens Juridikpodden heter vi där. Jag kan också tipsa om att höra av er till mig eller till Stefan eller till podden @dagensjuridik.se om ni har synpunkter, frågor, inspel, vad det nu kan vara, så lovar vi att hörsamma dem och snacka om det i podden. Tack för att ni har lyssnat återigen. Vi hörs om en vecka. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.